Ämne för det här föredraget är Gud som historiens herre. Jag kan ju säga att även Stefans föredrag förut berör ju i stor utsträckning eller visar hur Gud är historiens herre. Maria säger i sin lovsång: härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Det belyser ju detta att Herren är historiens herre. Som skapare, den mäktige skaparen av himmel och jord, så är Gud inte bara vis och mäktig. Han är också skapelsens herre. Så lika dåraktigt som det är att tro att skapelsen har skapat sig själv, är det att tro att skapelsen är utanför Guds kontroll. Och det betonas ju i Bibeln gång på gång. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Det är Jesaja som skriver det i kapitel 40. Och man kan samla en rad ställen från Bibeln som visar hur Gud styr historien. Till och med in i minsta detalj. Och då är det inte bara ett påstående om att Gud styr historien, utan han visar det genom att tala om vad som kommer att ske. Så en huvudlinje rakt igenom Bibeln är att Gud förutsäger vad som ska ske. Och det skiljer den enda sanna guden från alla andra gudar. Andra gudar och deras anhängare kallas framkom nu. Tala om för oss vad kommer att ske. Och det som nu har hänt har ni sagt det i förväg, säger Herren genom Jesaja. När just det har hänt som var förutsagt långt i förväg, om hur assyrierna skulle komma som en rak kniv och plundra och förstöra i landet, lägga i ruiner och deportera stora delar av befolkningen. Det var sagt i detalj i förväg. Och titta nu, nu har det hänt. Nu har det hänt. Men ni då? Har ni sagt något i förväg? För att se på era förutsägelser. Finns inte. Och så säger Herren genom profeten: från och med nu då, tala om vad som kommer från och med nu att hända. Fram era utsagor. Kommer in. Och vad ska avgudarna kunna säga? De är ju stumma. De kan ju inte prata. De kan inte ens stå för sig själva. De får staga upp avgudarna. De kan inte bära folket som Herren bär folket. Utan avgudarna måste bäras. Och sedan ställas på en plats. Och där står de. Och man får hålla i dem så de inte ramlar omkull. Vilken skillnad mellan avgudar och den enda sanne guden. Några exempel på hur Herren i detalj förutsäger vad som ska ske. Herren sa till kung Salomo, och då befinner vi oss i början av 900-talet före Kristus. Eftersom du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar som jag har gett dig, så ska jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta så länge du lever. Först ur din sons hand ska jag rycka det. Dock ska jag inte rycka hela riket ifrån honom, utan en stam ska jag ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt. Precis så blev det. Satt i detalj i förväg. Eller om vi går till år 701 före Kristus, så säger Jesaja till kung Hiskia: hör Herren Sebaots ord, se dagar ska komma då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Precis det hände i början av 500-talet. Eller profeten Habakkuk som säger så här En gärning utför jag, alltså Herrens vägnar, säger Herren genom Habakkuk. En gärning utför jag i era dagar som ni inte kommer att tro när man berättar den. Ty se, jag ska uppväcka kaldéerna, det vilda och snabba folket som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. Ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den ska inte utebli. Och så blev det. Hiskia, han trodde ju att kaldéerna är bra att ha. Vi kan samarbeta för att bli av med den här svåra förtryckaren, den assyrisk-babyloniske kungen Sanherib. Vi kan hjälpas åt för att bli av med honom genom en allians. Själva verket så kommer kaldéerna att bli förtryckare och det kommer att bli en babylonisk fångenskap. Och så blev det. Men så förutsäger Jeremia, då i början på 500-talet, cirka 590, när 70 år har gått för Babel, ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater, så länge det låg öde hade de sabbat, till dess att 70 år hade gått. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas hände sig nämligen i den persiske kungen Kores första regeringsår att Herren påverkade perserkungen Kores sinne. Det var ju en hedning, Kores. Påverkar Kores sinne så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes. Så säger Kores, kungen i Persien: Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp och hans Gud ska vara med honom. Det här var förutsagt genom Jeremia och det äger rum. Det går att läsa även utanför Bibeln, nämligen Kores edikt från 538 för Kristus. Så säger Herren långt i förväg genom Jesaja, cirka 700 före Kristus. Jag är den som säger om Kores, han är min herde, han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt, och till templet en grund ska bli lagd på nytt. Jag förkunnar från början vad som ska komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Och så blir det. Vilken kan förutsäga på det viset? Kan Torsten det? Kan jag det? Nej. Kan någon människa det? Så vad ska bibelkritikerna ta sig till med de här sakerna? Ja, man måste trixa på något sätt, för det här är omöjligt. Men inte för Gud. Gud förutsäger och han visar, bevisar att han är den enda sanna Gud. Och ändå tror man inte på honom. Utan det är mycket lättare att tro på dessa stumma avgudar. Ja, det finns så många saker här att lyfta fram. Och jag tänkte ett tag att gå igenom med det. Lite grann vad som står i Jesaja 40 och 41. Men jag ska göra något annat nu istället. Jag ska ta er lite bibelstudium till kapitel 46. Det är kapitel 46 till 48 i Jesaja-boken handlar om Herrens överlägsenhet över Babel och dess gudar. Och i kapitel 46 så målas det upp Babels maktlösa gudar. Den stora skillnaden mellan Assurbabels gudar och Herren. Det som på hebreiska skrivs med Jod, He, Vav, He, J-H-V-H. Alltså den enda sanne guden, all nåds gud. Babel. Eller ni kanske tycker om att säga Babylon. Det beror i så fall på att ni tycker grekiska är mycket bättre än hebreiska. På hebreiska heter det Babel, så får ni undra varför ibland talar man om Babel och ibland om Babylon. Det beror på om vi utgår ifrån hebreiska eller grekiska. Detta ord Babel eller Babylon, det är mycket mer än namnet på en stad och det världsrike som har Babel och dess gudar som sitt centrum. Babel är i Bibeln symbolen för mänskligt högmod, fiendskap mot den enda sanna guden och hans rike, fiendskap mot hans sanna Sion. De assyriska världshärskarna som angrep Israel och Juda på 700-talet före Kristus. Jag tror ni vet vilka de är. Ska vi ta dem som en liten parentes. Först Tiglat-Pileser den tredje, som var noga med att utropa sig som Babels kung, vilket många forskare har missat. De tänker att det står Babels kung, då måste det handla om det nybabyloniska riket. Inte alls. Efter Tiglat-Pileser den tredje så kommer sen Salmaneser och sen Sargon och så Sanherib. Och de här vill alla vara Babels kung. Är noga med att vara Babels kung. Att ha kontrollen över detta viktiga centrum med dess gudar. Tiglat-Pileser introducerar en dubbelmonarki som vi kan kalla för Assur-Babel. Och han omnämns också i Bibeln under sitt babyloniska namn, alltså som Babels kung i första krönikeboken 5:26 och i andra kungaboken 15:19. Som Babels kung så heter han Pulum. Och om ni läser de här svåra namnen, så om det stavas med U så uttalar ni det som O. Och är det skrivet med O så uttalar ni det som Å. Annars blir det väldigt tokigt. Han heter inte Pulu utan Polo. Och man droppar sista stavelsen i hebreiska, så det står bara Pol. Men på babyloniska syriska eller akkadiska heter Polo. Han nämns under det namnet just därför att det är så viktigt att han framträder som företräder det som Babel symboliserar och var viktigt för också honom. Guden Bel nämns nu här i kapitel 46. Ni får gärna ha kapitel 46 uppslaget om ni har den möjligheten. Guden Bel, det är densamme som Marduk, som vi talade om förut idag, som dyrkades som gudarnas kung, som Babels grundare och som Assur-Babels huvudgud. Han hade en son som hette Nebo, eller på babyloniska Nabo, som representerade vishet och kunskap. Kunskapens hus, ett Esida-tempel, fanns i alla större städer i Babylonien och Assyrien och var tillägnat just guden Nabo. Eftersom Israel och Juda invaderats och ödelagts så svårt av Assur-Babel, så måste väl Bel och Nebo vara mycket mäktigare än Herren, Israels gud. Och så tänkte också Sanherib. Och så tänkte de flesta syrier och babyloner. Men inte bara de, utan majoriteten av invånarna i Israel och Juda tänkte också på det viset. I det här kapitlet, kapitel 46 i Jesaja, framhåller profeten den stora skillnaden mellan Assur-Babels gudar och Herren. Bel och Nebo är i själva verket maktlösa avgudar. De kan inte hjälpa någon. De kan inte ens stå utan stöd eller förflytta sig själva, utan måste fraktas av dragdjur eller bäras av prästerna i samband med festprocessioner. De kan inte lätta någons börda. Tvärtom är de en belastning, en börda som tröttar ut sina tillbedjare. De kan inte rädda undan angripande trupper, utan måste själva gå i fångenskap. Vi läser i verserna 1 och 2. Bel faller omkull. Nebo sjunker ihop. Deras bilder läggs på djur och boskap. De som bar omkring dem är en belastning. En börda för den trötte. Båda sjunker ihop och faller omkull. De kan inte rädda bördan. De måste själva gå i fångenskap. Marduk-dyrkaren, Marduk-appal-idinna, heter det på babyloniska. Och vi kan läsa mycket om honom i utombibliska källor. Och han nämns då också i Jesaja som Merodak-baladan. Det är samma person. Han och hans utsända vill hjälpa Juda och Jerusalem undan det förtryck som Sanherib har kommit med. Men, säger profeten, det är ingen bundsförvant att lita på. Det är ingen räddare. Babel med dess gudar kommer att falla ihop och gå under. Och så följer det tredje versen. Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig från moderlivet. Burna av mig från moderskötet. Bel och Nebo. De är båda en börda. Avgudabilder måste bäras. Så just det här ordet att bära och vara buren kretsar kring just här. Herren måste inte bäras. Han är tvärtom den som har burit Jakobs hus allt ifrån början av dess historia. Trots folkets ständiga avfällighet har han gång på gång sänt befriare som tagit sig an dem. Tänk på när ni läser domarboken. Hur man avfaller och blir förtryckt och så vill man ha en befriare och Gud är god och sänder en befriare och så avfaller man igen. Och så får man en befriare hjälpen och så avfaller man på nytt och på nytt. Han räddade dem ut ur fångenskap. Han räddade dem ur träldomshuset i Egypten. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er. Och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Herren sörjde för deras behov under ökenvandringen. Han ledde dem in i det utlovade landet. Han gav dem domare som befriare när de drabbades av plundring och förtryck på grund av sitt avfall från honom. Och nyligen hade han mot alla odds befriat dem från de segervissa syriska trupperna alldeles utanför Jerusalems murar år 701 f.Kr. Och han slår armén. Dagen därpå så går de ut där och hela armén där ligger. Det ligger 185 000 döda. Ofattbart. Och det här borde den rest av Israels folk som ännu fanns kvar besinna och lita på hans frälsningslöfte. Det gör man inte. Märkligt nog. Utan man dyrkar avgudar istället. Genom Jesaja tilltalar Herren den rest som fanns kvar efter Nordrikets undergång 722 för Kristus. Och den rest i sydriket Juda som fanns kvar efter Sanherib svåra plundring och deportation av stora skaror. Enligt Sanheribs egen inskrift i kilskrift så säger han att det var över 200 000 som han deporterat. Tar som fångar och för bort från byarna och hemmen. Och hur många som han slaktade, det är svårt att säga. Men tänk vilken nöd och vilket elände det var i Juda också. Förlorat hela Nordriket. Det är borta nu. Och så drabbas också Juda så svårt. Och det här är bakgrunden, den viktiga kontexten för vad som berättas i Jesaja 40-66. Väldigt många bibelutläggare som lägger bakgrunden till kapitel 40-66 till den babyloniska fångenskapen. Den har inte hänt än, den blir förutsagd. Och profeten förutsäger den i detalj, men den har inte hänt än. Men profeten har sett det. Men han har sett mycket mer. Han har också sett hur Messias hänger på korset och blir genomborrad 700 år senare. Han har sett hur hedningar inympas in i det sanna gudsfolket. Han har sett en rad saker. Men att utlägga Jesaja 40-66 som om det att det är den deportationen som är bakgrunden som sker genom Nebukadnessar, när det är deportationerna och plundringen och den jättestora nöden som ägde rum före år 701. Det tycker jag är utmärkligt. Den huvudregeln alltid att låta kontexten avgöra. Och man ska läsa Jesaja-boken i sitt sammanhang. Och Bibeln själv, eller Jesaja-boken själv, väldigt noga med det. Att inte dra ett streck mellan kapitel 39 och kapitel 40. Det har jag nämnt fyra gånger, att när man skriver av Jesaja så kommer man, eller man skriver ju spalter så här, från höger till vänster. Men kommer längst ner finns det där ingenting kvar att skriva på, bara en sån här liten bit. Då är det väldigt naturligt. Man kunde ta en liten lucka där och så börja med kapitel 40 här. Gör man inte. Utan här längst ner är nästan inget utrymme kvar och 39 är klar. Så fortsätter man med kapitel 40. Det säger lite grann. Och det visar också hur hela tiden profeten bearbetar sitt folk med lag och evangelium. Dom och frälsning. Och många utläggare förstår inte det. Utan han säger, står det dom så måste det vara dom. Så när det i första kapitlet talas om hur illa det ställt med folket. De är så avfälliga att de är värre än djuren. Och hela landet är ödelagt. Vilket det blev genom Sanherib. Och talar om hur otroende man är. Då kan man inte förstå att plötsligt kan det komma evangelium mitt i domen. Vilket det gör. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om de är röda som scharlakan, ska de bli som vit ull. Och då tänker bibelutläggarna, och titta i Bibel 2000. Det kan inte vara evangelium plötsligt. Det var ju lag innan och lag och lag och lag. Och nu kan det inte komma med evangelium så plötsligt. Så de gör om utsagan i Jesaja 1:18 till lag. Och så översätter man så här, vilket inte går enligt hebreiskan egentligen. Om era synder eller blodröda, inbillar ni då att de kan bli snövita? Om de är röda som scharlakan, tror ni då att de kan bli vita som snö? Det vill säga nej. Lag. Och så är det också om man tittar slutet på kapitel 39 och sen början på kapitel 40. Så slutet på 39 kommer med domen. Ni kommer att plundras. Nu tar ni emot kaldéerna här och är så lycklig och glad att de kommer och ställer upp för er. Men de kommer att plundra er på allt ni har. Och ni kommer att föras bort i fångenskap till Babel. Och sen fortsätter det. Trösta mitt folk, säger Gud. Tala till Jerusalems hjärta, står det ordagrant. Det är ungefär samma som talar ljudet till Jerusalem. Predika för det att det ställer med slut. Få dubbelt igen av Herrens hand för sina synder. Kommer evangelium. Och så är det hela vägen. Dom och frälsning. Lag och evangelium. Nu går vi tillbaka till i kapitel 46. Jag har så mycket papper här så jag måste se var jag är någonstans. Evangeliet genom Jesajas mun, det verkar nu på två sätt. Dels uppväcker det och stärker tro, men dels förhärdar det också. Du minns kanske att Jesaja fick ett märkligt uppdrag att förhärda folket. Och det förhärdas också genom evangelium samtidigt som den lilla resten blir stärkt och hjälpt och bevarad i tron. Avfallet hade ju gått så långt att Jesaja fick ett förhärdelseuppdrag av Herren vid sin kallelse. Vad sa Gud till Jesaja? Jo, han sa, gå och säg till detta folk, ni ska höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda. Och vi får veta i 10 kapitlet, om än ditt folk i Israel vore som havet sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Så illa var det. Nu här i 46, vers 4 påminner Herren på nytt om sin nådiga omsorg. Han säger, ända till er ålderdom är jag densamme. Till dess ni blir grå ska jag bära er. Så har jag hittills gjort Och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag ska bära och rädda er. Lägg märke till att vi kommer tillbaka till detta med att bära och bli buren. En avgud kan inte tala och ännu mindre likt Herren uppfylla löften om att bära, stödja och rädda de nödställda. Och så vers 5. Med vem vill ni likna och jämföra mig? Med vem vill ni jämställa mig så att jag skulle likna honom? Herren kan inte jämföras med någon. Herren är unik, enastående, den enda sanne och levande guden. Och istället för att bära och hjälpa så måste, som vi sa, avguden hjälpas och bäras. I vers 7a, man lyfter upp den på axeln, bär bort den och sätter ner den på dess plats. Där står den och kan inte gå därifrån. Att tillbe en avgud och anropa den om hjälp, det är meningslöst. Andra delen av vers 7. Ropar någon till den kan den inte svara och rädda honom ur hans nöd. Så kommer vi till verserna 8 till och med 13. Och då möter vi problem. Ni kanske tror att vi som håller på med hebreiskan och ägnar hela dagen åt och arbetar med bibeltexten, då har inga problem. Det är så enkelt att vi bara läser som det står och tro som det står. Men det finns ord som är svåra att översätta. Det finns ställen som man kan riva bort håret mer och mer. Det blir inget kvar. Och fundera och gå tillbaka till och läsa om igen. Och här i vers 8 så finns det ett ovanligt verb. Nämligen ashash. Lägg det på minnet från den här kursen. Ashash. Ashash. Det förekommer bara här. I hela gamla testamentet, vad gör vi då? Vi har inte fått något lexikon till hebreiska språket som har ramlat ner från himlen. Hur gör man lexikon? Genom att läsa texten och se sammanhanget och klura ut vad orden betyder. Och det går ganska bra när samma ord förekommer på flera ställen. Då kan man klura ut vad det betyder. Det är så ett lexikon kommer till. Men om det bara förekommer en enda gång, vad gör vi då? Ett så kallat hapax legomenon. Då är det svårt. Men ibland så kan man hitta, få hjälp och spåra upp. Och det här, i det här verbet ashash så måste det nog finnas någonting som har med fasthet att göra. Det kan man förstå av vissa, av själva ordstammen. Verbets orsam bör ha med fasthet att göra. Så med tanke på sammanhanget är kanske den bästa översättningen så här. Tänk på följande. Håll fast vid det. Ta det till hjärtat, ni upproriska. Upproriska, det är particip av parsha, som är det starkaste ordet för synd mot Gud. Och det starkaste synd mot Gud är att göra revolt, uppror. Vad bör de upproriska, de som ifrågasätter och trotsar Herren, tänka på? Tänk på det som har hänt i det förgångna. Vers 9. Det som Herren har förkunnat långt i förväg och sedan fullbordat. Vers 10. Vers 9 upprepar det som står i vers 8, nämligen tänk på, besinna. Till skillnad från avgudarna har Herren under hela sitt folks historia förutsagt vad som ska komma och sedan låtit det gå i fullbordan. Jag förkunnar, står i vers 10, jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Ni ser vilken skillnad mot oss människor. Allt vi vill kommer att ske. Eller politikerna som talar om vad som ska ske och hur det ska bli pizza. Och vad bör slutsatsen bli av detta? Jo, det bevisar att Herren är Gud. Bara han. Och det står vers 9. Det finns ingen annan Gud. Vet ni vad bibelkritikerna lärde mig när jag började läsa det? Jo, att tanken på att det inte finns någon annan Gud, att det bara finns en Gud, är främmande för gamla testamentet. Den kommer först efter profeternas tid, så kommer den tanken in ut att bara finns en Gud, men det var inte där från början. Och redan när det är i budordet står, du ska inga andra gudar hava bredvid mig. Ja, men det visar ju att det fanns fler gudar. Så det där att det bara var en gud, det är påhitt som kommer i väldigt sen tid. Ja, det finns fler gudar, massor av gudar, men bara en enda gud som är den sanne, verkliga, levande guden. Och så är det från början till slut i Bibeln. Gång på gång betonar Jesaja att Herren långt i förväg förkunnar vad som ska komma. Han hade bland annat förutsagt den assyriska invasionen och hur omfattande och förödande den skulle bli. Har du, riktar sig Herren direkt till Sanherib, har du, Sanherib, inte hört att jag för länge sen gjorde detta? Att jag långt i förväg bestämde det? Och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Jag vet om du sitter, om du går ut eller kommer in, och hur du rasar mot mig. Jesaja 37, vers 26 och 28. Han vet att du sitter där. Och du, Sanherib, som tror att du är så stor och som liknar Herren vid de andra maktlösa gudarna som Sanherib just har besegrat i land efter land. Han är egentligen ingenting inför Herren. Herren vet allt om honom. Och det han har kunnat göra, som han tänker, det är min kraft. Det var därför Herren lät honom bli vredesverktyget mot sitt upproriska folk. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är mina vittnen. Och det är också en huvudpoäng gång på gång i Bibeln, att det Herren gör, det gör han inte i hemlighet, så det är ingen som har sett någonting, utan ni har hört och sett. Och det påpekas ju hos profeten, det här som jag nu predikar, det är inte mina egna tankar som jag hittat på, det är vad jag har hört och sett. Och det heter på hebreiska chazor, det vill säga det som är uppenbarat för honom. Egentligen betyder det han har sett. Men det han har sett är ingen stumfilm, utan han både hör och ser. Och så det är vad profetian innebär. Ingen avgud har förutsagt vad som skett, och kan inte heller förutsäga vad som ska hända i framtiden. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem, så ska vi akta på dem och se efter hur de har gått till fullbordan. Eller låt oss höra vad som ska komma. Tala om vad som ska hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Läser vi kapitel 41. Genom sina förutsägelser av vad som ska komma, och genom att låta det ske som han förutsagt, så bevisar Herren att han är Gud och ingen annan än han. Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Innan det visar sig låter jag er höra om det. Och nu förkunnar han då att den här hedningen, perserkungen Koresh, kommer att bli deras befriare. Och det var ju ganska märkligt, vet ni hur det gick till? När Koresh kommer till den mäktiga staden Babel, så får han staden och går ut och ger honom nycklarna. Och han tar över. Och denne utropar, som vi läste förut, detta edikt om att nu får ni vända tillbaka och bygga upp er stad och ert tempel. Så nu förkunnar jag nya ting om Koresh. Och det tror de inte. Fastän det är så bevisat att det han förutsäger, det sker. Och nu förkunnar han framför allt det som befrielsen under Koresh. Det är bara en blek skugga av den stora befrielsen från synd och död och den eviga fångenskapen borta från Gud, nämligen genom Messias. Och han beskriver hur det går till, och så i detalj så det ser ut som profeten har stått vid Golgata och sett på. Så tydligt. Ja, vad gör, tror ni, bibelkritiken med en sån sak? Jo, det kan inte handla om Messias, för det är omöjligt att kunna förutsäga så i detalj någonting 700 år i förväg. Så det handlar om något helt annat. någon spetälsk person i profetens samtid pratar han om. Måste vara något i hans samtid, för det kan ju man yttra sig om. Och så är det. Och alla de här, som vi kallar dem Herrens tjänare i kapitel 42, 49, 50 och 53, det handlar inte om Messias i kritiken. Men det är just vad det gör. Så man måste komma ifrån de här förutsägelserna. Ja, men om Kores då? Jo, men det har nog sagts. Men inte av Jesaja, utan det är en andra Jesaja. Det är därför som den andra Jesaja, påhittet om andra Jesaja, har kommit till. För att kunna förklara de här märkliga förutsägelserna. Som framgår av vad jag har sagt, så är alltså Herren historiens herre. Och han kan förutsäga som sådan vad som ska ske. Och det är en röd tråd genom hela Jesaja-bokens förkunnelse. Det är ett avgörande bevis för att Herren är att lita på som den enda sanne och levande Gud. Herren har förmåga att förutsäga inte bara befrielsen genom Kores, utan också den stora befrielsen genom Messias. Den frälsning som innebär att syndare tillräknas rättfärdighet och får ärva den eviga härligheten hos Gud. De som ifrågasätter Herrens förutsägelse tilltalar Herren i vers 12 som ni med hårda hjärtan. Hittar ni det i vers 12? Ni med hårda hjärtan, ni som är fjärran från rättfärdighet. Utan Herrens rättfärdighet är människan fjärran från det enda som kan frälsa henne. För alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Att avvisa Herren innebär att man avvisar Herrens frälsande rättfärdighet som är lika nära som Herrens ord och löften. Se, står det, jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta. Min frälsning dröjer inte. Det är första delen av vers 13. Och detta frälsningsbudskap tröstar den lilla troende resten som hör det som gör de övriga ännu mer förhärdade. Löftet jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel, så står det i vers 13b. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. Det skulle fullbordas genom jungfruns son Immanuel, som Jesaja profeterar om i 7:14. Genom rotskottet från Isaus avhuggna kungasam. Kapitel 11. En troende rest blev tröstad av detta löfte. Och till den rösten hörde den gamle Simeon, som väntade på Israels tröst enligt Lukas 2:25. Har ni tänkt på när han formulerar sig Simeon, så ansluter han sig precis till Jesaja 46, vers 13. Där det står, jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. Och Simeon säger, mina ögon har sett din frälsning. Det stod där, jag ger frälsning i sin. Nu har jag sett den frälsning. Som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Det är vad som står om Messias i Jesaja 42:6 och 49:6. Citat därifrån. Och sen säger han, och en härlighet för ditt folk Israel. Då har man börjat fundera på, varför säger Simon det nu? En härlighet för ditt folk Israel. Ja, det har ju Stefan förklarat för oss. Och det är en direkt anknytning till vad som står här i Jesaja 46, vers 13. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel. Hör du det? Samma ord. Min härlighet åt Israel. Och så säger Simon, han håller det lilla barnet i sin famn, en härlighet för ditt folk Israel. Kan det bli mer identiskt? Simon var inte dum. Hur kom det sig att han var där och väntade på trösten? Det läste Jesaja. Kanske mer än någon av oss har gjort. Han kunde det här. Han kände igen det. Så på grund av ordet här så såg han allt detta. Ja, jag tröttar det här, visst gör jag det. Man orkar ännu mer, nej. Ska vi stå upp lite här? Lite till. Ja, vad ska man? Jag tror jag skulle ta er till ett kapitel jag talade om i Danmark som jag kallat för rättegångskapitlet. Det är kapitel 41 i Jesaja. Som också handlar om det ämne vi talar om, att Herren är historiens Herre. Och jag ska inte, det är ett långt kapitel, så jag ska inte ta allt som nämns här. Men några saker. Också här så utmanar Herren hedna folken. Och den första frågan vid rättegången, den lyder så här: vem har låtit denne uppstå i öster? Seger möter honom var helst han sätter sin fot. Vem ger folkslag i hans våld? Vem gör honom till härskare över kungar? Vem gör dem till stoft genom hans svärd och till halm som blåser bort genom hans båge? Väldigt många utläggare säger, ja men det här handlar om Kores. För det kommer förutsägelser om Kores i slutet på det här kapitlet. Men om den här mannen i öster, som han väcker skräck och förfäran, medan Kores han uppväcker glädje och befrielse för Israels folk. Men det här måste, om man ser det enligt min mening, i sitt sammanhang syfta på Sanherib. Det som har hänt, det här handlar om vad som nu har hänt, och vem är det som står bakom det? Och det är ju Herren som har låtit Sanherib agera som vredesverktyget. Han har dragit fram, han har trampat ner, han har plundrat, han har tagit byte, han har förstört alldeles våldsamt. Jag befallde honom att plundra och ta byte, trampa ner dem som smuts på gatorna, men så menade inte han. Men just det, han trodde att det är för att jag är så stark. I sitt hjärta tänkte han inte så. Det här står då om Assyrkungen i kapitel 10, vers 6 följande. Och jämför vad Jesus säger till Pilatus: du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Förstår inte Pilatus? Han tänkte, vet du då inte? Vill du inte svara? Vet du inte att jag har makt att ge dig fri? Du hade alls ingen makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Sanherib hade inte kunnat plundra och förstöra om inte Herren hade låtit honom göra det som vredesverktyg. Den andra frågan i den här rättegången lyder: vem har planerat och utfört detta? Det är 41:4. Inser de inte att den som planerat och utfört detta måste ha kontroll över hela skapelsen? Det är bara skaparen som är skapelsens herre. Han som från begynnelsen kallade fram människosläkten. Han knyter till skapelsen. Det entydiga svaret på frågan kommer från Gud själv. Jag är denne Gud. Jag, Herren, är den första och den sista, vers 4. Och som historiens herre har Herren genom sin mun Jesaja flera gånger förutsagt Assyrkungens fruktansvärda framfart. Några exempel. Jesaja 7:20: på den dagen ska Herren med en rakkniv som är hyrd på andra sidan floden, nämligen Assyriens kung, låta raka av allt hår, både på huvudet och ner till, ja också skägget ska den ta bort. Herren ska låta Assyriens kung komma lik den väldiga flodens vattenmassor. Jesaja 8:7-8: den ska tränga in i Juda, svämma över och utbreda sig så att den når ända upp till halsen. Och i Jesaja 28:2: se, från Herren kommer en som är stark och mäktig, lik en hagelskur, en förödande storm, lik en flod med väldiga översvämmande vatten. Nu skulle kunna säga att en tsunami som med makt slår allt till marken. Tydliga förutsägelser om vad Assyrikungen skulle göra. Och det skedde. Det skedde, gick ju fullbordade detalj. Så Herrens gärning är inte myter, utan verklig historia. Och i vers 5 står det: kustländerna ser det och bävar. Jordens ändar förskräcks. De drabbade ländernas invånare försöker hjälpa varandra med uppmuntrande tillrop. Var stark, var stark! Men vad hjälpte det? Vilken styrka har de som hjälp mot den väldiga syriska krigsmaskinen? Ingen annan än en avgud som själv behöver hjälp så att den inte faller omkull i vers 7. Tillverkarna av avguden uppmuntrar varann i sin fåfänga förtröstan på avgudens hjälp. Det står i vers 7. Den som snidar i trä styrker guldsmeden. Och bläckslagaren styrker den som hamrar på sten. Han säger om lödningen: den är bra! Kunde tänka på Lars här som svetsar, men här var det lödning. Ja, det var bra. Det där blir bra. Det kommer att hålla. Det enda som kan skapa tro och tillit till Herren hos människor som bävar inför svårigheter och fientliga angrepp, det är påminnelserna om Herrens nådefulla gärningar och villkorslösa löften om hjälp. Redan i kapitel 10, vers 12 följande klargjorde Jesaja att när Herrens fredesverktyg Assyriens kung fullgjort sitt uppdrag mot Sion ska han ställas till svars för sitt högmod och dömas. När Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och Jerusalem ska jag ställa Assyrs kung till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. Ty han säger: med min hands kraft har jag utfört detta. Sanherib förstod inte, och Sanherib hånade den enda sanne guden. Och därför säger Herren om Sanherib: vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Israels helige är historiens herre. Och nu lovar han sitt troende folk som hårt drabbats av Sanheribs härningar: se, alla som hatar dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och förgås. Du ska söka efter dina motståndare, men inte finna dem. De som strider mot dig ska gå under och bli till intet. Och när de går ut utanför portarna dagen efter så ligger där 185 000 man döda. Herren tilltalar sitt folk med du mask, Jakob. Det var lite knepigt i Danmark för mask. Det undrar vad jag menade. För det heter inte så på danska. Det påminner om hur maktlösa Israels herrar och ledare och män är i sig själva. Hur lite de själva kan åstadkomma sin frälsning. Inte mycket att komma med. Det är inte en mask för ansiktet, utan en sån där liten varelse som kryper. De behöver räddas, friköpas, återlösas, och det kan bara Israels helige göra. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. Stor nöd och fattigdom rådde Israel och Juda som en följd av Sanheribs härningar. En rad städer och byar hade raserats. Brunnar hade förstörts, de hade inget vatten. Åkrar hade ödelagts. Förgäves söker man efter vatten. I vers 17 står det: deras tunga förtorkar av törst. Men de som vänder sig till Herren i denna svåra nöd och förtröstar på hans löften kommer inte på skam. Jag, Herren, ska behöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Och så från vers 21 så bevisar Herren att han är historiens herre genom förutsägelser. Nu är det dags för kustländernas invånare att få föra fram sin sak. Det var ju rättegång och de får frågor att besvara. Kom nu med era argument, säger Jakobs konung, vers 21. Må det föra fram och tala om för oss vad som ska ske. Var är era tidigare utsagor? Lägg fram dem, så ska vi ge akt på dem och se efter hur de har gått i fullbordan, står i vers 22. Herren ger kustländerna ytterligare en chans. Låt oss höra vad som ska komma, vers 22. Om de och deras avgudar inte har kunnat förutsäga det som nu gått i fullbordan genom Sanheribs härningar, så kanske de kan förutsäga vad som ska ske framöver. Tala om vad som ska hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vare sig det är gott eller ont, så att vi alla häpnar när vi ser det. Vers 23. Men ingenting kan de säga. Det är bara Herren som vet vad som ska ske, och han har uppenbarat för Jesaja sådant som är dolt för vanliga människors ögon. Och då kommer förutsägelserna om Koresh. Om framtiden. Jag låter en man uppstå i norr, och han kommer från öster. Och här talas det inte om att ni var rädd för honom, för han kommer att krossa och slå sönder. Nej, det var ju en Sanherib. Här står det, han ska åkalla mitt namn. Och det var ju det under som Herren gjorde med Koresh. Kommer ni ihåg hur det stod där? Påverkade hans sinne. Herren, himmelens Gud, säger Koresh själv, har gett mig alla riken på jorden och har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och Jesaja säger i kapitel 44, jag är den som säger om Koresh, han är min herde, han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt, och till templet din grund ska bli lagt på nytt. Precis det händer. Men bibelkritiker säger, det här kan inte Jesaja sagt. Han nämner ju till och med vad han heter. Han kunde kanske ha sagt lite allmänt att det ska komma någon som kanske blir till hjälp. Så där som vi kan ha en liten önskan, men det är inte så säkert. Men här nämner han ju mannen vid namn. Jag tror att det är samma person som Dariarsmeden, som fick namnet Koresh, som Daniel talar om. Koresh fick verkligen erfara det han skriver i sitt dikt. Herren, himmelens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och det stämmer med profetian. Han ska gå fram över det styrande som vore det lerjord, liken krukmakare som trampar lera. Själv ska jag gå framför dig, höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag spränga och järnbommarna ska jag bryta sönder. Jag nämnde just det. Kopparportarna, järnbommarna, kopparportarna ska spränga, järnbommarna ska gå sönder. Han fick bara tugga in i Babylon. De lämnade ut nyckeln. Han behövde inte spränga några bommar för att erövra den mäktiga staden Babylon. Och så kommer avslutningen. Nu ska jag också sluta. Avslutningen på rättegången. Jesaja frågar, vem har berättat detta från början? Så att ni kunde veta det, eller i förväg, så att vi kunde säga han har rätt. Han har rätt. Rättegången har gett ett otvetydigt svar. Vers 26b. Ingen berättade det. Ingen lät oss höra om det. Ingen har hört ett ord från er. Först nu har de fått höra vad som ska ske genom Koresh. Ingen annan än Herren kunde uppenbara det. Jag är den första som säger till Sion, se där är det, den första som ger Jerusalem detta glädjebud. Vers 27. Det är ett glädjebud, detta profetian om Koresh. Det är inte ett bud som gör att man darrar och fruktar, nu kommer han att slå ihjäl oss. Utan det är ett glädjebud, ett befrielsens bud. Till tröst och glädje för de troende, men till dom för alla som fortsätter att hålla sig till avgudar. Jesaja får inget svar på sin fråga vid rättegångens slut, sin fråga från de församlade. De framlagda bevisen för att Herren är historiens Gud och att avgudarna är maktlösa har gjort dem svarslösa. Tyst. De kan inget säga. Rättegångskapitlet avslutas därför med följande konstaterande. Jag ser mig om, men här finns ingen. Av dessa är det ingen som kan ge besked. Ingen som kan ge ett svar på min fråga. Vers 28. Och den fällande domen lyder till sist. Vers 29. Se, de är alla falskhet. Deras verk ett intet. Deras avgudabilder vind och tomhet.